Men vad har du?
Nej, vet du vad jag gjorde? Jag tryckte på den stora. Ah, nu vet jag, jag tryckte fel knapp. Ja. Jag skulle trycka på den lilla. Mm. Jag tryckte på den stora.
Ah.
Nu är det nästan så jag inte kan dricka det. Ni vet hur det är.
Då får du göra
med
svag
kaffe. Men nu har jag tog jag två. Jag tog två espresso. Jag tog två. Han skrattar rått här nu. Det ska vi inte ägna tid åt nu. Jag får pilla i mig det här. Ska vi kicka igång det här avsnittet?
Mm. Ja, vi kickar igång. Ja. Om det börjar brinna här, då kanske jag måste runda av.
Okej, okay. Men då säger jag du till, eller?
Ja,
så att vi kan göra ett avslut ändå.
Ja, jag säger till innan.
Ja,
i god tid.
Mm. Mm.
När det är bara, när vardagsrummet är uppbrunnet, då är huvudsaken att köket håller sig inför tacotillberedelsen.
Yes,
ja.
Det håller vi med.
Men vad roligt, vi sitter ju idag tillsammans fast du Ulrika är på distans hemma hos dig för att du är så förkyld.
Ja, just precis.
Mm.
Nej, men välkomna hit och lyssna på den här podden som vi, där vi sitter och pratar om olika aktuella ämnen. Jag som säger det heter Henrik Westbacke och med finns
Charlotte Råvall.
Ulrika Nätterdal.
Toppen, det är vi tre som...
Kan jag säga, innan du sa och.
Mm. Ja.
Mm.
Vi har en podd som heter Hur blir det? Det tycker vi är roligt.
Ja.
Idag ska vi prata om trygghet, men först så brukar vi ta en runda om vad som har hänt sen senast vi sågs.
Mm.
Så hur är det med dig Ulrika? Vad har hänt med dig?
Och Bjarne då, hamstern har fått ett hjul. Sånt här som man, ett hamsterhjul. Mm. För han hade åldern inne för det nu. Men han bara kryper ur det. Jag stoppar in honom och han går ur.
Men måste du inte, du måste väl visa hur det går till så att du stoppar in honom och så snurrar du liksom så att han inte kommer därifrån.
Ja,
och så fattar han ju.
Det.
Ja, okay, ja.
Men då bara står han still och halkar runt. Ja, så mer än spännande så är det tyvärr inte för mig.
Det tycker jag räcker.
Mm.
Tycker du det?
Ja, jag tycker det var väldigt spännande.
Mm. Jag tycker också att det var inte så spännande, men medelspännande ändå.
Medelåldersspänning.
Mm.
Mm.
Men jag lämnar över hatten till nästa.
Gör det.
Mm. Henrik.
Mm.
Ja, det har ju varit kyrkoval. Det tror jag inte har undgått någon så spännande och intressant som det har varit. Och alla har pratat om. Och jag har jobbat lite grann med kyrkovalet och bevaka och besvara frågor och sådär för olika som har haft frågor. Det har väl kanske, man kan säga, inte varit alls de frågor som vi, eller jag tänkte innan att man skulle få. För jag har suttit som en i ett gäng som har bevakat sociala medier och svarat på frågor för Twitter och Facebook och sådär.
Mm.
Mm.
Men under alla dagar som jag har suttit med detta så har jag kanske fått två frågor som rör själva valet och kanske någon som har inte fått sitt röstkort eller så. Resten har varit frågor som kanske... Eller inlägg som rör politik i kyrkan eller andra saker som inte alls kommer valet att göra.
Mm. Vad har du svarat då?
Ja, men det har varit lite olika. Det beror på, har det varit... alltså, vi har suttit som med uppgift att bevaka och hantera frågor och sådär som kommer in. Så att när det har varit... Ja, till exempel att kyrkan ska låta bli att islamiseras... till exempel, som inte är någon konstruktiv, det får man ju tycka, men det kanske inte är något som man ska säga på en, i en grupp som har bara ska informera om valet och hjälpa till att göra valet bättre. Så då Har man ibland fått dölja kommentarer eller ibland om det är rent rasistiska kommentarer så har vi tagit bort dem och sådär.
Har det kommit, är det någon som har frågat om tro?
Nej.
Kristen tro? Nej.
Nej, men det kommer ju mycket sånt på Svenska kyrkans egna konton som är bara Svenska kyrkan. På kyrkovalet har det varit lite åt det hållet och sådär.
Ja, du in bilder på dig själv då? Mm. Det gjorde du i svaren liksom.
Vad sa du?
I svaren så lade du in någon...
Lade in mig. Ja, från när jag var liten och sådär. Mm. Lite skolfoto.
Just det. Ja. De vet man ju aldrig vad man ska göra med.
Nej.
Det kanske vi har tagit upp någon gång. Då kommer ju de till användning nu, äntligen.
Precis. Ja, det var skönt att kunna använda dem faktiskt. Mm.
Ja, det var skönt.
Jag har ett skolfoto från sexan. Jag ser ut på ett sätt som man undrar, har det blivit något fel här i ansiktet på den personen? Så tänker man.
Jaha. Ja. Varför då?
Hur ser det ut?
Jo, men det ser ut som att jag har, som att näsan har liksom tagit sig ett tillväxtsprång när inte det andra ansiktet hade gjort det.
Aha.
Och den hade också växt och den hade tagit en riktning liksom. Den hade inte tagit rakt fram riktningen utan mer åt, vilket håll är det nu? Det är nog till höger tror jag det. Och så hade håret, jag vill ju klippte mig som Carola i fyran. Ville jag. Och så blev det verkligen, det blev mer som ni tänker er, ja, vem ska vi ta? Vem det blev mera som? Kanske som hon...
Lasa Daktusson?
Nej, det är väl för lockigt för det, men jag tänkte på hon Gro Harlem Brundtland, om ni tänker. Om ni kommer ihåg henne, om hon lever, inte säkert längre, men hon var ju Socialdemokraternas statsminister under ungefär 600 år, nästan 1900-talet.
Precis.
Och i alla fall, hon hade så lite kort, krullsigt hår. Det så blev det i alla fall, en Gro-frisyr.
Mm. Ja.
Du var inte jättenöjd.
Nej, men jag... visste inte bättre liksom.
Nej, just det.
Men jag försökte nog mitt bästa.
Ja.
Men det var, oj vad det var. Det var liksom den här perioden där det var i alla fall för mig, så det växte liksom åt alla håll. Och sen blir det ju, har det ju inte förändrats. Jag menar, det är ju de kroppsdelarna har jag ju kvar, man säger. Men de
håret och näsan.
Ja, men de har liksom smält in mer i helheten.
Mm. Men det är väl lite målet att det ska smälta in.
Ja, de korten du la upp, Henrik, på kyrkovalet, hade det smält ihop fint, tycker du?
Det var ihopsmält.
Ja, bra.
Ja.
Okej.
Så det var vad som har hänt sist för mig. Och idag är sista dagen jag jobbar med det här, så att det är intressant med att ha jobbat med det även i efterhand så här. Oj,
vad var det?
På riktigt var det faktiskt Henrik som gjorde det med sin mun plötsligt. Ja. Han hade en trumpet i kombination med mun.
Ja, det var roligt.
Det här har jag aldrig hört, Henrik.
Jag tror inte det är en konstig grej, knappt ens partytrick faktiskt. Men tack så mycket för uppmärksamheten.
Ja,
men vi går vidare.
Ja, det var väldigt bra gjort.
Det var det.
Charlotte, vad har hänt för dig då?
Det var en rolig grej igår när jag satt och körde bil hem och lyssnade på P1. Då hittade jag, nu ska jag se om jag kan spela upp det här jag lyssnade som vanligt som jag brukar på Sjörapporten, tycker jag om. Väder, det kan grina illa här när jag säger det. Väder från hela landet, land- och sjöväder. Och denna gången var det en sån, det var den som läste upp, det var liksom, han hade någonting, han försökte verkligen göra det här trevligt. Nu ska ni få lyssna.
Henrik Reimer. Torsdagsvädret domineras av ett lågtryck som passerar långsamt österut med tillhörande regnområde som berör större delen av landet. Regnet kan på sin håll vara kraftigt, särskilt i Västernorrland och Västerbottens län, kustland. Där klass 1-varning för stora regnmängder är utfärdad.
Vi kan väl pausa, Henrik. Skrattar det? Jag blev intresserad när jag hörde honom. Dels så försöker han ju göra det här lite granna livfullt. Men sen är det ju det här att ha de här skorrande ären och säga regnväder österut. Det är ju, jag tänker så här, hur är det, Henrik? Jag tänker just när man har pratat så länge, en sån här rapport, man måste ju bli så trött i munnen. Jag tänker han kanske måste lägga sig ner efter det här. Vila.
Ja, så kanske det är. Jag har inte kopplat exceptionell trötthet till att jag har tungrotsärr tidigare, men jag ska tänka på det framöver.
Men dina låter mycket smidigare, tycker jag. Okay. När du pratar så tänker man inte att, men nu lyssnar jag lite till.
Blodtrycket gör det även blåsigt med tidvis friskare och hårda vindbyar. Eller i Skåne och Halland värre, där mycket hårda vindbyar väntas förekomma nu under eftermiddagen och kvällen. Detta är också en kassettvarning utfärdat för. Imorgon rör sig ett nytt lågtryck in västerifrån, men då inte lika regnigt och blåsigt.
Oh, det är mycket västerifrån, regnigt och blåsigt. Det är mycket. Men det kanske inte är så farligt för honom.
Jag tror inte det.
Nej.
Hoppas inte det.
Nej.
Men musklerna där, just där ärret sitter, kanske är starkare än för oss som inte har den typen av ärr.
Så kan det vara, för hans är låter mycket mer, dina låter mycket mjukare än dig, så det får jag inte alls känslan, men att det är jobbigt, men här är det någon slags lite kraftigt hårt liksom, men de musklerna kanske är då, som du säger, lika välutvecklade, och han har inga problem med det här.
Men han kanske kan öppna, om man har så starka muskler där, kanske kan öppna flaskor och burkar. Fast då måste man ju stoppa in det. Nej, det kanske inte heller funkar.
Nej, det kanske... Jag tänker
längst bak.
Ja, just det, att man öppnar kapsylflaskor.
Ja.
Det är ju intressant. Undrar om det finns ju folk som kan öppna kapsylflaskor med ögonen ju. Med ögonhålorna.
Nej.
Som har det som någon slags partytrick, att öppna en ölflaska med ögonen. Det, kanske han kan göra det med liksom där längst bak i halsen, där precis i svalget. Får vi liksom, när han gör det.
Hette han, Henrik någonting. Ja, han kanske till och med hette Henrik.
Men hur gör han för att inte dricka upp allting? Om man ska öppna en flaska till någon annan till exempel, hur gör han för att inte dricka upp allting under tiden när hon har öppnat det? Och vad gör han av kapsylen, tänker ni?
Han kanske bara öppnar lite.
Och sen
tar ut försiktigt ut den,
Och så tar han sista biten med fingrarna. Kanske.
Ja, såklart.
Eller så har han, sväljer han den. Det är ju det blir väl rivigt i.
Ja. Lite svårsmält också kanske.
Kommer säkert ut hel sen, naturliga vägen.
Ja.
Det är mycket som gör det, om man sväljer ner det så kommer det ut sen i den naturliga vägen.
Just att tänka sig att en kapsyl ska gå liksom de där 20 metrarna och sen ut.
Det kan nog vara lite den kan nog faktiskt vara lite farligt.
Vad tycker ni? Ska vi gå vidare i programmet?
Ja. Vi hoppar hoppar vidare till trygghet, tycker jag.
Det tycker jag.
Ja,
själva ämnet.
Nej, men det fanns ju en del en aspekt av detta inför kyrkovalet, bland annat att man ska känna sig trygg i när man går och röstar, i att ingen ska se vad man kan tänkas rösta på till exempel. Så alla valsedlar måste vara bakom en skärm som man ska ta, och sen så ska man gå och avlägga sina röster bakom en skärm också, precis som man gör i det vanliga valet, så att säga. Och sen så skulle man ha möjlighet att vara trygg från att bli smittad av eventuellt corona. Så att det är mycket som är trygghet och som samhället bygger upp system för att vi ska känna oss trygga i våra vardagliga liv liksom, på ett eller annat sätt. Och det finns ju super mycket tankar om. Till exempel så, jag kan fortsätta lite då. Till exempel så det här med cykelhjälma. Tydligen, som jag har fattat det, jag har inte dubbelkollat det, men det kan man göra om man vill. Men tydligen så, sen vi började använda cykelhjälmar, så har liksom inte statistiken olyckor på såna typer av skador som man tänker att man förväntas få utan cykelhjälm. Den statistiken har inte sjunkit så mycket. Trots att cykelhjälmen är introducerad och att alla, eller jättemånga, använder cykelhjälm.
Hur kommer det sig?
Ja,
Jag vet inte. Det finns ju säkert olika teorier om hur det kommer sig att det är på det sättet. Det kanske är,
ja,
kanske är fler som cyklar eller sådär. Det kan det ju vara, det vet jag inte. Jag har inte studerat detta, men det finns ju en psykiater som heter, vad är han heter nu? Eberhard eller någonting. Ja.
Mm.
Han har tagit tag lite i det och funderat över det. Jag vet inte hur noga han har studerat siffrorna eller statistiken eller så. Men hans idé är att vi med vår intention att göra oss tryggare också gör oss dummare, så att säga. För när vi tar på oss en cykelhjälm så tänker vi spontant, eller bygger vi in ett medvetande om att nu är vi skyddade. Och då istället för att lära oss vilka våra faror är och hur man förhindrar dem, så sätter vi på oss en falsk trygghet där vi inte behöver lära oss om våra faror. Och därav också blir mindre försiktiga liksom.
Just det.
Jag vet inte om det är så, men jag tycker det är intressant. Det finns en korsning här i Göteborg som är Vasa-Victoria-gatan. Där är man göteborgare så känner man nog till den korsningen om man rör sig in i stan. För det är så många olika trafiker som möts där. Dels så är det spårvagnar som ska rakt fram och även svänga både uppåt och neråt. Och sen finns det bilar och bussar, och sen finns det cyklister och gångare som har ett eget stråk i mitten av vägen och som ska över. Och sen så är det övergångsställe på varje sida av varje del av vägen också.
Och elsparkcyklar som är grädde på moset här.
På moset har vi elsparkcyklar. Men jag vet ju inte. Men känslan när man kör där är ju att det aldrig någonsin händer någon olycka där, för alla kör så försiktigt. För det är helt omöjligt att överblicka alla trafikanter som är på väg på ett eller annat sätt. Så därför kör alla ganska sakta där, trots att det upplevs som en otroligt stökig och jobbig korsning. Och i så fall så skulle det ju stämma med den teorin då om att vi, när vi bygger in säkerhet så förlorar vi
försiktighet.
Ja. Att det kanske tar ut sig på ett sätt.
Ja. Men det måste väl ändå vara bättre att ha hjälmen och inte ha det.
För den enskilda individen är det ju kanske det.
För vem är det inte det? Om det är det för den enskilda individen, vem är det inte bra för det så? Eller vem hjälper det inte?
Nej, men det säger ju, på gruppnivå är det ju något annat då.
Någon skillnad, ja. Det visste inte jag, Henrik. Jag tänker att det är helt livsfarligt att cykla utan cykla. Och det är för att jag har sett, liksom, faktiskt när jag jobbat i vården, så har jag sett konsekvenserna av att inte ha haft cykelhjälm och skadat sig väldigt illa och fått hjärnskador och så.
Ja, men visst, jag har ju en vän som också jobbar på en sån mottagning med vuxna som kommer in och som har fått hjärnskador, just trafikskador också. Och lyssnar man på henne vill man ju absolut aldrig någonsin cykla utan hjälm igen. Liksom.
Så
det finns ju rationella argument både för och emot. Men det är som vanligt, så är livet inte alls så där svartvitt som man kan tro, liksom, på något sätt.
Nej.
Men det är ett sätt, som du säger, att skapa trygghet ju, det här med cykeln. Och vi har ju många sådana grejer. Jättemånga sådana, och det är bilbälten och det är säkra, trygga bilar och så. Men det är klart, det handlar ju om säkerhet också. Det har nog blivit lite säkrare att köra bil, tror jag, eller åka bil.
Ja, där är det oomtvistat så att det är säkrare att använda bilbältet än inte, såklart. Men det är väl så att typen av skada också blir så stor skillnad, liksom, med bilbälte. Och för att man kör så fort och sådär.
Ja, det är ett sätt att skapa trygghet ju.
Vi i vår generation, vi började ju ta på oss hjälmar när vi var vuxna. Men hans argument är att det är helt Det är otroligt dumt att sätta hjälm på barn. För då missar de den aspekten. Då tror de att de blir odödliga på något sätt. Liksom, eftersom de har med sig det automatiskt.
Aha,
och där är det dessutom så att barn skadas inte lika lätt. Eller kan inte få lika stora skador. Jo, det kan de. Men de har inte så långt att falla. Så att rent fysiskt så är inte risken lika stor som för en vuxen. Att de får jobbiga skador. Sen kan de ju bli påkörda av bilar. Så. Å andra sidan hjälper inte hjälm om man blir påkörd av en bil heller.
Jag tycker ni som lyssnar inte ska göra som Henrik säger nu, vill jag lägga in.
Ja, håller med.
Jag tycker vi ska göra tvärtom mot vad Henrik säger nu. Vi ska ha på hjälmar, vi vuxna, och så ska vi sätta på våra barn hjälmar.
Ja, jag håller med. Henrik, vad säger du?
Men då säger jag, men om det är så då att barnen lär sig att de blir odödliga av att få på sig hjälmen, och därav att barn tar större risker, det kan jag ju kanske köpa. För de har ju inte lärt sig.
Ja, det är ju... Jag försöker googla här för att kolla allt du säger, Henrik. Men du har säkert rätt, såklart.
Säkert.
Ja.
Men nej. Vi jag tror vi får landa i att vi tänker och tycker och agerar olika här.
Jag tycker inte på något sätt. Jag tycker att man ska ju göra det som är det bästa. Det
tycker jag också. Här tänker vi lika.
Precis.
Ska det här avsnittet handla om cykelhjälmar?
Ja, det fick kanske. Ju göra det hittills. Men nu vill inte jag prata mer. Nu vill jag höra vad ni andra har att säga om trygghet.
Ulrika, hur är det? Kan du säga något trots snoret som...
Ja, men jag har googlat lite granna och har upptäckt att man kan hitta trygg i efternamn. Det är ett efternamn som förekommer i Norden.
Är det ett soldatnamn?
Ja, det är ett soldatnamn. Man kan till exempel, kommer några exempel på personer som heter Trygg i efternamn. Bo Trygg, vet ni vem det är? Eller vad?
Nej.
En svensk politiker.
Jaha.
Sen har vi Marius Trygg. Vet ni vem det är?
Nej.
Norsk ishockeyspelare. Mats Trygg.
Nej.
Norsk ishockeyspelare.
Ja.
Sen har vi en bevakningsbåt i svenska marinen som heter HMS Trygg.
Vilket bra namn.
Ja. Sen har jag googlat också på trygghet och då står det en beskrivning av vad det är. Och det är känsla av välmående och säkerhet bland vänner eller i samhället. Känsla av att inget dåligt kan hända. Känsla av att vara omhändertagen och skyddad. Och så går mina tankar då till den här pojken som kallas för Tim.
Ja,
har ni hört?
Ja, det är det.
Men hur i all sin dag är detta möjligt? Att hans, om det är någon som inte känner till det här, så hans biologiska mamma har ju blivit utvisad till Nigeria och hon blev fråntagen vårdnaden om honom när han var 11 dagar, tror jag. Och han har bott i ett familjehem sen han var väldigt liten, och nu är han 3 år, och nu ska han utvisas till Nigeria till den här mamman då, som man har ansett inte kan ta hand om honom. Då känns det ju... Vad har vi hamnat då med vårt trygghetstänkande i Sverige?
Nej, det är svårt. Det är som fullständigt obegripligt det här.
Ja.
Så hemskt är det, faktiskt.
Ja, det är så hemskt.
Nej, det får vi verkligen hoppas att det händer någonting och att man kan hänvisa till olika andra regelverk då som stöder att han ska kunna vara kvar. Ja.
Just, ja. Annars är ju Sverige ett tryggt land på många sätt. Men Charlotte, har du någonting som du tänker på när det gäller trygghet?
Det har jag. Jag tänker ju då mer på den inre tryggheten, upplevelsen av den känslan av trygghet egentligen. Den tycker jag är spännande. Jag älskar trygghet personligen. Jag tror att det är också för att om man har känt sig otrygg som människa emellanåt, så är det trygghetskänslan så himla eftersträvansvärd. Den är så eftertraktad liksom. Så det tycker jag är superintressant. Och för ungefär de senaste 10 åren så har trygghet seglat upp som en jätteviktig del av psykologisk behandling, i alla fall viss psykologisk behandling.
Ja.
Mm. Och det finns ju en särskild terapiform som heter compassion-fokuserad terapi som jag har varit intresserad av en del.
Oh.
Och där man använder sig av att... En aktiv ingrediens i den terapiformen är att människor ska lära sig och aktivera upplevelser av trygghet. Känslor av trygghet på olika vis.
Mm. Att man ska sätta sig in i hur det upplevdes att vara trygg som en känsla. Liksom. Att man kan göra det. Liksom.
Ja,
gå tillbaka till en sån känsla och... Det.
Eller man kanske inte aldrig ens har haft en sån känsla så man kan inte gå tillbaka till det. Men att man då gör vissa, man kan använda visualiseringsövningar till exempel för att föreställa sig vissa scenarier som man aldrig har varit med om, men där man då ska träna sig att känna och försöka hitta en upplevelse av hur är det att känna sig trygg. Och det finns massa olika visualiseringsövningar att välja på. Det är inga konstigheter det här. Det är liksom egentligen bara att man skapar nästan som en fantasi i sitt huvud. Och då har man sett det att när man har forskat på det, att det faktiskt aktiverar delar av hjärnan just som har med trygghet att göra, upplevelsen av att känna sig liksom safe. Jättebra. Och det är ju, tycker jag, spännande också för att av flera anledningar, men man har ju pratat om till exempel stresshantering, att det här att lära sig och begränsa sig och lära sig och sova bra och allt det där emotionella, det är jätteviktigt, men det är ju lika viktigt många gånger, tänker jag, att komma åt den inre stressen, det där att man alltid känner sig otillräcklig och att man inte duger, för det är ofta det som driver på att man stressar.
Mm.
Så att det här är ju en hjälp också att komma åt den här inre stressen och lära sig att, alltså, trygghet har också att göra med att känna att men det är okej, liksom. En acceptans för sig själv och tillvaron och ändå självmedkänsla / compassion som det heter på engelska. Att kunna ha medkänsla med sig själv också. Så det har väldigt mycket med trygghet att göra.
Ja. Har det med anknytning att göra?
Nej, men jag måste få slutföra det här. Förlåt, ville du säga något? Anknytning, ja. Jo,
fortsätt.
Nej, men trygg anknytning. Precis, anknytningsteori, det är ju så här hur... Det handlar ju om uppväxt och om man kan ha lärt sig... om man har haft erfarenheter av trygga vuxna och sådär, då kan man ju få med sig den tryggheten, trygg anknytning till exempel. Visst, så det har med detta att göra. Men vad jag skulle säga var också att jag tycker det är intressant utifrån att... alltså när jag, nu talar jag som privatperson här, privatpersonen Charlotte, inte min yrkesroll alls, men om jag tänker på privatpersonen Charlotte, så tänker jag ju så här, ja, men källan till det här jag säger nu, det här med inre trygghet och att liksom någonstans vara godkänd i befintligt skick och så där, det kommer ju, den källan finner ju jag i hos Gud. Alltså någonstans så är det mitt, där jag hämtar, alltså det här med medkänsla, trygghet, det som man har märker då i den här terapiformen till exempel, att människor behöver det. Den källan, ser jag, som man öser ur, är ju finns ju ingen annanstans än hos Gud, tänker jag. Det är min liksom, och nu pratar jag utifrån privatperson, det säger jag inte när jag jobbar, men det är så jag tänker. Och det är väldigt intressant faktiskt att det är ändå där man märker att det är det som har effekt, att vi människor känner oss godkända i befintligt skick, liksom. Det är grunden till trygghet.
Just det. Det var fint sagt.
Men jag tänker på trygghet som begrepp, för det är det är bara en känsla, liksom. Det är det som är det viktiga.
Nej,
eller hur menar du?
Jag skulle vilja säga nej på den, men fortsätt du, Henrik, så kan jag säga mitt sen.
Nej, men om det handlar om att på något sätt prata till sin hjärna om att känna sig trygg, så känner man sig också trygg. Och då går man ju förbi en massa jobbiga känslor, men det är helt oavsett vad som händer liksom i min externa värld, alltså om jag sätter upp larm i mitt hus eller tar cykelhjälm på mig, eller det är så du menar, för att jag upplever det som att om man saknar någon slags grundtrygghet som du pratar om då, så försöker man täcka upp det med en massa andra saker, som till exempel cykelhjälm. Nu är det bara ett exempel liksom.
Mm.
Men cykelhjälm och hemlarm.
Mm.
Så ju mer det rapporteras om skjutningar i nyheterna, desto mer hemlarm säljs det till exempel.
Ja, kanske. Mm.
Och det har ingenting att göra med den faktiska tryggheten, bara den känslomässiga.
Det är ju någon slags falsk trygghet, tänker jag, det där. Det håller ju liksom inte i längden, det håller ju i viss mån.
Men då är ju trygghet en känsla bara som det gäller att komma åt så fort som möjligt eller så bra som möjligt.
Nej, det tänker inte jag med så, utan jag tänker, eller jag tänker inte så mycket, utan jag har en själv försöker jag träna på en sak i mitt eget liv. Och det är att det som en god terapeut som jag känner, som heter Leif, säger. Honom känner ju du också lika till honom.
Ja.
Han brukar säga att, ja, men att det handlar om att vara trygg i otryggheten.
Mm.
Och det tycker jag, det övar jag på varje dag faktiskt. Och därför att tillvaron, vår yttre tillvaro kan aldrig vara trygg. Hur många larm vi än har och hur många cykelhjälmar vi än tar på oss. Vi försöker ju så gott vi kan.
Mm.
Vi kan göra det vi kan. Vi kan ju ta på oss bilbältet när vi åker bil till exempel. Mm. Vi gör det vi kan och vi behöver inte utsätta oss för risker och så. Och vi kan sköta om våra kroppar och äta rätt och träna och allt vad vi kan. Men sen kan vi ändå bli svinsjuka. Svinsjuka.
Det är bättre att säga skitsjuka.
Skitsjuka, svinsjuka, assjuka kan vi bli. Men när jag menar säger så här, det kan vi bli. Oavsett, och vi har faktiskt inte kontroll på det här. Det är otryggt att vara människa, skulle jag säga. Det är våra förutsättningar vi lever under. Jag kan inte komma fram till något annat. Men vi kan vara trygga i otryggheten där. Och då, igen, nu pratar privatpersonen Charlotte, så alla vet. Den hittar jag oss, Gud.
Mm.
Alltså någonstans, ja visst, det är otryggt här. Men jag kan vara trygg i att han alltid är med mig. Och dig.
Mm.
Sen är inte det alltid att man känner ett känslomässigt lugn av det. Det kan man kanske gå i terapi då, som jag nämnde, och försöka hitta det lugnet. Men jag tänker någonstans så kommer vi alla hamna i situationer där vi absolut inte kan känna det.
Nej.
Men vi kan öva oss i att ändå leva i det.
Mm.
Finns, vad det, säg, det låter obegripligt, va?
Nej. Det är bra, underbart.
Svårt. Är det viktigaste att känna sig trygg? För jag tänker ju att ju mer trygg man känner sig, desto mindre riskerar man att göra andra otrygga, tänker jag.
Ja. Jo, men osäkerhet skapar ju osäkerhet.
Jag har väldigt svårt för hemlarm till exempel. För att jag tänker att det skapar en föreställd trygghet som inte finns. Där det skapar mer otrygghet i längden än vad det skapar trygghet, för att man skaffar sig ett larm. För till exempel, man ska alltid komma ihåg och slå på larmet, och om man missar det så blir man otrygg och känner sig orolig och kan inte släppa det förrän man har åkt tillbaka hem och kollat om larmet var påslaget och så vidare.
Det finns en app som liksom, man kan sätta på det via en app.
Precis, ja. Visst, man kan ju lösa allt sånt i efterhand, såklart. Men det är principen av att bygga externa trygghetssystem som gör det otryggare totalt sett. Det är det jag tänker. Och därför så blir det väl viktigare att komma åt otryggheten man har i sin hjärna.
Ja.
För precis som du säger, Charlotte, så går det ju inte att kompensera för hela livet. Man ser inte, det går inte att överblicka vad som kommer att hända.
Nej.
Nej, just det. Och i mötet med andra människor kanske man också, om man känner sig otrygg, försöker söka skydd och trygghet, larm kanske, så att andra inte ska komma åt den.
Precis.
Förstår ni vad jag menar då?
Ja, verkligen.
Mm. Ja, det är precis. Och kortsiktigt så känns ju det lite tryggt. Men egentligen, precis som du säger Henrik, så är ju inte det det som är det trygghet på riktigt. Och den trygghet på riktigt är ju att våga visa sig lite grann då.
Mm.
Kasta sig ut lite i otryggheten. Och vara trygg i att det, det får bära eller brista. Tänk om det brister.
Tänk om det brister.
Jobbigt. Ja. Men då kan man vara trygg i att det är någon som fångar upp den någonstans ändå där. När det brister.
Just det.
Det är lätt att säga.
Ja, lätt.
Mycket lätt att säga. Svårare att göra. Men bra, Ulrika. Fortsätt gärna på det spåret där.
Ja, en annan. Det ska jag göra under veckan. Nej, jag skojar bara.
Nej, men trygghet, det är vad vi håller på vi människor, tror jag faktiskt, lite till mans och försöker skapa trygghet och hitta trygghet och sådär. Det tror jag.
Ja.
Och det är lite begärtansvärt att jag tror vi allihopa håller på.
Ja.
Men
absolut. Mer eller mindre. Men det, man märker ju om man träffar någon person som är väldigt trygg och i sig själv, så mår man ju bra där. I närheten av den. Men om eller det säger sig självt förstås, men någon som är så pass otrygg så den vill sträva efter att få andra också känna sig otrygga, det blir ju outhärdligt. Det blir som ett missbruk hos den som inte mår bra och som inte vågar stanna upp hos sig själv.
Intressant ordval med missbruk. Förklarar du, menar det? Du menar att det liksom blir som en drog som man måste komma åt varenda gång?
Ja, och leva på och göra livet obehagligt för någon annan, för att själv framstå bättre eller för att, ja, men då blir det ju lite som att man missbrukar någon annan för att få färg till sin egen kropp eller färg till sin egen uppenbarelse.
Precis.
Och kanske inte våga tro på att det finns hos alla. Alla har ju någonting, men om man istället är så pass otrygg och osäker som man behöver ta någon annans trygghet för att må bra.
Säg någon som du känner som gör så.
Nej, jag kan inte säga det namnet här.
Nej.
Men det blir ju en, då blir ju folk runt omkring med missbrukare. Den personen.
Just. Särskilt när man tvingas välja sida om det är en sån situation liksom.
Ja, precis.
För vad gör det menar du med den om man möter en sån person? Hur går man liksom med i det då och förminska sig själv? Nej.
Kanske man mår väl dåligt, men jag tänker om man har en sån person till förälder till exempel. Då måste man ju gå med, vara medberoende för att stå ut.
Ja, just det.
För om man går emot, det går ju inte att gå emot. Fast nu kanske vi är inne på något annat, men jo, det är ju en stor form av otrygghet.
Verkligen.
Och då måste man, om man har en sån förälder, göra som den vill. Annars så blir livet outhärdligt.
Ja.
Och det är som att leva med en missbrukare.
Jo, men jag håller med dig. Jag förstår vad du menar nu.
Tack.
Visst.
Tack ska du ha.
Ja.
Mm.
Ja, men otrygghet ställer till så mycket faktiskt.
Ja.
För otrygghet är ju egentligen samma som, tänker jag, att inte känna sig älskad och tillfreds liksom, med den man är i grund och botten. Och att man är den man är och så.
Precis.
Tror jag. Eller? Vad tror ni?
Det blir någon slags tomhet som inte skulle behöva vara, vara tom. För alla kan fylla upp sin kropp.
Men vi är ganska bra på att ha ytor av trygghet. Är det inte så? Vi vill ju gärna visa upp oss utifrån våra bästa sidor och därför så ingår trygghet i det sociala spelet också, så att vi vill visa att vi har koll på läget och vågar vara trygga och sådär. Jag antar att det är därför som det liksom är en sån där klassisk grej att man behöver ta sig ett glas för att bli trygg liksom.
Ja. Och det funkar oftast väldigt bra. Nej, jag skojar bara lite nu.
Nej, men precis, för det finns ju undersökningar som är gjorda som, där man får dricka vad man tror är alkohol, men där det bara är placebo och att det får exakt samma effekt ju.
Just det, det har jag ju upplevt på, på min arbetsplats med äppeljuice och daglig verksamhet. Det blir ett väldigt hålligång. Så en deltagare ringde och frågade var vi hade köpt den. För han hade blivit så full på den äppeljuicen. Så han, och då sa jag att jag är inte säker, men jag tror att det var på ICA. Så han var och kollade på ICA. Men det fanns inte där. Det visade sig att vi hade fått den med maten. Önos äppeljuice var det.
Ja, den kan bita till ordentligt.
Ja, det kan. Oj, då blir det fart.
Då blir det fart och fläkt. Det kan man prova nu så här till helgen.
Ja, precis.
Men alkohol är ju bra på det sättet, tycker jag, kortsiktigt. Att det kan kännas... Men liksom det blir ju en... Man är inte lika självkritisk och så, utan... Slappnar av lite.
Precis.
Men det är så intressant att det är kanske 90% som är förväntningen på alkohol.
Kanske. Ska vi prata, sluta prata, tycker ni?
Ja.
Ja, det kanske är lagom nu. Jag ska gå till en av mina stora tryggheter, det vill säga min granne Cecilia.
Aha,
nu hon har handlat åt mig. Men förlåt, ni också är ju det.
Ja, det var vad bra att du sa förlåt, för nu blev jag väldigt så här. Nej, men vad kul och härligt att ha en sån granne.
Som är en stor trygghet, det är ju inte dåligt. Men jag tror det var Bert Robert och Inger-Marie.
Brittinger och Robert.
Just
det är de också,
ber om ursäkt,
verkligen.
Ja.
De är väldigt stora trygghet också.
Just det. Ja, trygghet är ju folk som de står kvar där även om det blir hetta till eller man visar sina svagheter eller man att det, det är verkligen en trygghet, tycker jag.
Det är som är grejen ju, att man skulle kunna vara, men börja hos sig själv då, att man själv blir en person som alltid står kvar så att andra kan uppleva sig trygg med mig istället för att vi ska behöva måla på oss tryggheten för att visa upp den för varandra, som bara är falsk dessutom.
Det var ett fint slutord.
Men nu, förlåt, slutord ändå med ett lite fortsättning på det slutordet, eftersom jag nu ska
bjuda in gäst.
Jag ska bjuda in en gäst, eller så här säger jag nu. Jag måste gå och posta ett brev.
Ja. Hej! Välkommen!
Får jag komma in?
Ja, visst.
Får jag komma in?
Självklart.
Vem är det, Henrik, som kommer?
Vem det är som kommer? Det är Per Anders.
Ja, jag känner mig lite skamsen, märker jag. Men här är jag i alla fall. Jag är lite osäker och rädd, så jag ska vara uppriktig och säga det.
Ja, är det jag som utstrålar den otryggheten så att du speglar dig i mig? För jag känner mig väldigt trygg med dig.
Känner du dig trygg med mig? Ja, det här handlar nog bara om mig, det tror jag.
Okej.
Okay. Jag kan säga att jag vill presentera mig.
Ja.
Jag heter Per Anders Jonsson. Ulrika heter du på andra sidan. Ja. Har du träffat, vi sett?
Nej, vi har inte det. Men jag hör talas om dig.
Ja, du har det.
Och jag tycker att det skulle vara jätteroligt att träffa dig i verkligheten någon gång.
Det tackar jag för. Då blir jag glad när du säger så.
Ja, det var ju bara roligt att höra.
Ja, Henrik träffar jag mycket för att han har gått länge i terapi hos mig. Men dig har jag inte fått möjligheten att möta upp.
Men det kanske kan bli... Hur mycket tar du för en... Är det en timme samtal man får hos dig?
Ja, det kan anpassas efter behov, kan du göra.
Men om vi säger 30 minuter, hur mycket skulle det kosta ungefär?
Ja, vi kan betala i natura.
Oj då.
Nej, nu skojar jag. Jag är lite av en skämtare nämligen också.
Så skojade jag till det.
Vi kan ta ekonomin senare.
Okej, men bra.
Vi har ju inte sagt det till alla. Jag är ju psykolog.
Just det, ja. För jag har en följdfråga. Menar du att det räcker med en timmes träff hos dig?
Kanske i tag. Alltså, kanske första. Alltså, det kanske inte behöver vara alla samtal på en dag, eller?
Vi brukar ta det. Jag kan berätta hur mina terapier går till en annan gång. Kanske kan vi ha en hel poddavsnitt om mig och mina terapier.
Ja.
För det kan vara spännande. Jag är ju psykolog, sa jag det. Jag jobbar som psykolog också.
Mm.
Ja. Så där har ni mig. Och jag hörde förra avsnittet att ni sa kanske Per Anders skulle ha en egen podd.
Mm.
Så sa ni. Mm. Blir jag lite osäker och tänkte ni kanske inte vill att jag ska komma in. Men då tänkte jag samtidigt att det är säkert det är för- och nackdelar med att jag är här nu. Plus och minus.
Ja. Ja, det är ju trevligt.
Mest plus tror jag.
Vi får lasse.
Ja.
Vi får lasse. Ja.
Men kommer du från Hisingstrakten?
Nej, jag kommer inte från Hisingstrakten. Det är ju en fin ö att vara på. Men jag kommer från Partille.
Ja.
Mm.
Där är det också fint. Ja. Allum till exempel är ju fint.
Partille har det mesta. Men nu ska vi inte tala om mig. Jag tänkte om jag får komma in och kommentera ämnet.
Ja, absolut. Det är därför du är här.
Tack. Och då tänkte jag på trygghet. Jag har ju suttit och lyssnat på vad ni har sagt allihopa, men alla tre, och tycker att det är mycket kloka saker ni säger om trygghet. Kanske Charlotte, hon kunde tagga ner något. Tagga ner sig lite.
Nu är hon ju väldigt dämpad tycker jag.
Hon är inte
när
här.
Du kom in.
Nej, hon är inte här.
Nej, det är därför kanske.
Hon är inte här. Men hon har, det är lite ättrigt och lite skarp röst tycker jag. Men vi får ta det, hon går ju i terapi hos mig så vi jobbar vidare.
Det tackar vi för.
Ja, det kan jag tänka mig att ni tackar för det. Men trygghet, och då vill jag säga, ursäkta att ni inte får en syl i vädret, men det är lite så det får bli tror jag. Och då vill jag säga så här att när jag tänker på trygghet så tänker jag så här att jag vill säga till alla lyssnare att ni som lyssnar nu, de flesta går ju hos mig i terapi kan jag tänka mig, och att ni kan känna er helt trygga med att jag aldrig skulle prata bredvid mun som det heter och nämna någon om vid namn eller någons läsa upp en journal till exempel skulle jag aldrig göra här i radion eller på podcast, utan jag kommer, min sekretess är bergfast som gråberget i Partille. Det vill jag säga. Och jag har ju ganska många också såna här med kändiskap som kommer till mig. Visste du det, Henrik?
Nej, det hade jag ingen aning om.
Nej, jag har väldigt många som väljer att komma till mig som har ett kändiskap. Jag tänker till exempel på han Petter Stordal. Vi kan klippa i podden, eller hur? För nu nu ska jag fingera namnet.
Ja, just det.
Nu fingerar jag alla namn så att den inte går att känna igen.
Bra.
Ja.
Jag tänker till exempel, och nu säger jag ett annat namn.
Ja.
Sprätter! Finns det någon som kan man heta det? Sprätter snorsjalen.
Ja.
Så säger vi att han heter.
Det är ett vanligt norskt namn tror jag.
Han brukar säga till mig, jag känner mig så trygg. Eller han säger så här, jag känner mig helt sicker och charmerande när jag träffar dig Per Anders. Ungefär så säger han.
Mm. Det är stort att han går hos dig, att du är en stor del av hans imperium. Får man
vet.
Säga.
Ja.
Mm. Hypotetiskt imperium får vi säga, för vi vet inte.
Nej, jag vet överhuvudtaget inte vilket imperium han har.
Mm. Nej, han säger så.
Får jag fråga alltså, om vi säger att han har ett stort, om vi kanske säger att han har ett stort hotell i Göteborg, skulle du få rabatt?
Ja.
Då.
Om han hade haft det, Ulrika, ett stort hotell och kanske många hotell lite över Norden, då tror jag att jag skulle kunna komma in bara där och alla skulle känna igen mig. Det skulle kunna till och med vara så att jag har en stående bokning så i alla städer som den personen som jag har med, som går hos mig i terapi, skulle kunna ordnat.
Wow. Mm.
Men som ni hör, jag pratar inte någonting bredvid munnen. Allt kommer ut som på det rätta stället.
Ja, det är vi fullständigt trygga med.
Jajamän. Jo, jag ska nämna den stora tänkaren Torborg Gunnebrink, som sa: jag är ju inte särskilt intelligent, men jag har en väldig intuition. Det vill jag skicka med idag.
Det var fint.
Det var
fantastiskt.
Jättefina slutord. Vi tackar dig, Per-Anders, och alla oss andra. Vad säger ni? Är vi redo att knyta ihop den här säcken?
Med en trygghetssång från dig, Erika.
Precis. Jag sitter och funderar på i biblioteket kan alla vara.
Ja, det är ju en bra låt.
Ja, den utstrålar en viss trygghet.
Ja,
ja,
det gör den.
Tack så mycket för att den får komma ut i etern.
Ja, etern får den komma. Och den kommer här. Och vi säger tack för att ni lyssnade.
Tack ska ni ha.
Tack ska ni ha. Hej då. Hej, 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 hej. Ska jag lägga på nu?
Ute är det mörkt och kallt med motvind. Har fått en spricka i sin nagel. Kvällen bjuder på stränga vindilar. Ola tappar sina nagelfilar. Glasögonen fuktas av regnets små droppar. Inom sig ser han vårens knoppar. Paraplyet ger vika och vränger sig. Ola vill ha smörgås med leverpastej. Ser att Ola är lite blek och säger träd in i stadens bibliotek. På biblioteket får alla vara. Dit får man gå och finnas till bara. Kaffet i kaféet smakar lagrits och toalettbesök får ombesörjas gratis. Say. försiktigt i sin panna. Hos bibliotekarien vill han stanna. Ola frågar henne efter en bok om lok. Och ögon möts, här börjar en ny. Trots ovana vid spontana hyss förenas de i en bibliotekskyss. På biblioteket får alla vara. Dit får man gå och finnas till vara. Kaffet i kaféet smakar lakrits. Och toalettbesök får ombesörjas gratis. På biblioteket får ombesörjas gratis.